Så härligt att se er allesammans. Riktigt, riktigt kul, tycker jag. Även fast det är ju lite olika känslor förstås. Men jag är så tacksam att jag har fått arbeta och betjäna i den här församlingen och bland människor jag har mött. Och det har varit fantastiskt. Men så är det också här. Att vissa tider så är det tufft och jobbigt. För det är liksom ingen gräddfil på något sätt att vara i Guds tjänst. Och det är det inte för någon. Det handlar inte bara om pastorn. Utan det handlar om hur är jag villig att ge mitt liv till Jesus. Och vad får det faktiskt kosta att göra det. Jag tänker inte predika från någon speciell kyrkotext idag, utan jag har under hösten varit mycket för min egen del i min egen bibelläsning i Filipperbrevet. Och också med tanke på att när jag och vi var 120 kollegor som fick göra en fantastisk resa i höstas i Paulus fotspår i Grekland, då var vi i Filippi. Då var vi på de här platserna där, inte alla, men på en del av de här platserna där Paulus hade varit. Och det gör någonting med när man får se de här platserna och se att människor har varit där. Och man kan tycka, ja men det är historia. Ja, men det är bra historia. Jag tänker att vi ibland glömmer att du och jag, just nu så gör vi historia tillsammans. Eller hur? Vi är en del av den historien som människor längre fram kommer att undra. Vad gjorde de egentligen 2023 i Filipstad och Hallstahammar och Sverige? Och då vi som var med kan säga, ja men jag minns det här. Det här var jag med om. Texten som jag ska läsa alldeles strax är från Filipperbrevet 1 och vers 1-11. Och det temat jag har fastnat för är att leva nära. Leva nära. Så här läser vi från Filipperbrevets första vers. Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända tills nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Och det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla. För jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet så delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme så ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Tack Gud att du välsignar ditt ord på våra hjärtan. Amen. Leva nära. Hörrni, en liten fråga. Och ni behöver inte göra någonting. Alltså jag vill bara kolla en grej här. Är det fler än jag som tycker det är roligt att få kort eller brev? Hur många av er skriver kort eller brev? Ja, det är flera som tycker det är roligt att få än att ge. Varför blir jag förvånad? Hörrni, roligt både och. Jag tycker personligen att det är roligt både och. Nu ska jag avslöja en offentlig hemlighet. I 55 år har jag haft en brevkompis. Wow. Och det beror på att min bästis, jag är född i Strängnäs, där tillbringar familjen barndomstiden. Inger, kära Inger. Hon är 2 år äldre än jag. Och hon bodde på samma gård som vår familj gjorde. Och vi umgick som familjer. Och det var min bästis. Och hon var så avundsjuk på mig för att jag hade flera syskon. Och sa, men du kan få låna mina systrar. Gärna det. Inga problem. När jag var lite sur på mina systrar så kunde jag låna ut dem ännu hellre till min bästis. Men det gjorde något med mig med den här tiden med min bästis. Och sen blev jag väldigt ledsen när hon flyttade upp till Sundsvall. Och hon också. Att hur ska vi göra nu? Och man liksom pratade inte på telefon massor. Inte vi i alla fall på den tiden. Det var ganska dyrt att ringa. Men min mamma sa, jag har en lösning. Hon köpte brevpapper åt mig och sa att börja skriva, Rosmarie. Och jag skrev. Och vi skickade nog brev flera gånger i veckan. Det där började bli lite dyrt. Så till slut så sa mamma så här att, hörru Rosmarie, om du ska ha så här mycket pengar till frimärken, då får du nog jobba lite för dem. Vad då jobba? Ja, barnvakt och ja, sådana här grejer som man kan få en slant för. Det gjorde jag från jag var 10 och lite så här, gick ut med hundar och var lite barnvakt, så kunde jag få mina frimärkspengar själv. Vad betyder det här i sammanhanget också? Jag tänker att det här med att hålla kontakt. På Paulus tid, antikens tid, då fanns det ju inga stora postkontor och absolut inga sociala medier, det förstår vi ju vi alltså. Man besökte, man mötte varandra fysiskt, man tittade på varandra och Paulus han reste och mötte människor. Och den här församlingen var en av de som han grundade, startade upp från början. Jag vet inte om ni kände det när man läste texten, alltså han är så närvarande. Jag tänker den här egentligen judiska rabbinen, för det var han var ju judisk teolog verkligen. Men en man som hade dramatiskt fått uppleva Herren Jesus i sitt liv. När han var på väg att förfölja människor, förfölja de judikristna, de nykristna, och han tog död på en av dem, Stefanos bland annat. Och bekräftades det med sin mantel att ja, det var helt okej. Okay. Den här mannen skulle inte jag ha vågat möta på en mörk kväll i Filipstad, vill jag säga. Innan han hade mött Jesus. Men tänk att när Gud gör något i en människa så spelar det ingen roll om man är välutbildad teolog, om man är socialarbetare, man jobbar på fabriken, man är förskollärare. Gud gör total omvandling. Men då ska man vara i behov av det och vilja det. Jag tror inte Paulus fattat att han behövde det. Men när Jesus säger, varför förföljer du mig? Så händer det någonting med honom. Mannen som var fylld av hat blev fylld av kärlek. Och började älska människor som han aldrig hade gjort förut. Jag tror inte han förstod hur han älskade, för han gör det. Paulus och jag, vi har inte varit de bästa vänner kan man säga. När jag var ung kristen, mycket yngre än nu, så tyckte jag att han gillar nog inte kvinnor, den där karen riktigt. Men när jag läser de här breven så ser jag att han utstrålar så mycket kärlek. Han visar verkligen att han är förälder. Han är pappa till de här nya kristna som är nyfödda barn i Kristus. Han visar dem de största kärlek. Märkte ni det i texten? Han vågar leva nära. Jag tänker, kanske inte alla vågar leva nära i hans omgivning. Men han visar, inte bara i sin närhet när han möter människor. Men också i texterna så visar han att han lever nära. Filippi, den blev ju känd för att Paulus kom dit med Silas på sin andra missionsresa. Och då var det så här att de nykristna och judarna särskilt som kom till tro på Jesus, de ville rena sig, de ville tvätta sig innan man bad. Så då visste Paulus och hans reskompis Silas att ja, men ska man möta bönevännerna, de som ber, då ska man gå till en flod, sjö eller till ett hav, alltså till ett vattendrag. För de kommer att vilja tvätta sig rena innan de ber. Och det gjorde de. De kommer till Filippi. De hittar en grupp kvinnor som är bedjande. Och bland de kvinnorna, varför berättar jag det här? Jo, för att vi ska få en liten kyrkohistorisk bakgrund. De möter Lydia och flera av hennes vänner. Och Lydia, hon var en kvinna som älskade Gud, som trodde på Gud. Men hon hade inte koll på Jesus. Hon visste inte att det fanns någon som var Guds son som kunde rädda och frälsa henne, det som hon faktiskt behövde. Men det berättar, undervisar Paulus om och öppnar hennes hjärta. Tvingar han henne till det här? Nej. Naturligtvis så har han en sån relation och får en sån relation så det känns naturligt för henne att hon vill uppleva det här. Och till och med säger hon att hon vill bli döpt och hela hennes familj blir döpt. Och mina vänner och kollegor i Grekland, det var olika teologer där, de tror att Lydia och hennes familj, de blev alltså, tillsammans de första församlingsledarna i Filippi. Att hon hade ett stort hus, hon var rik, hon hade det gott ställt. För hon sålde och köpte purpurtyger som inte vem som helst kunde använda. Utan bara fint folk och adligt folk och kungar och presidenter och sånt här. Hon tjänade bra med pengar, hade ett stort hus. Och när vi var där i Filippi så kunde man se på en kulle bakom där det var massa stora sittplatser, grunden på hennes och hennes familjs stora hus fanns kvar. Den fanns kvar. Inte huset, men man visste här har de bott. Och sen nedanför fanns floden där Lydia hade blivit döpt. Det gör någonting med en att komma till en plats och tänka, här har Lydia och hennes familj blivit döpta. Här har människor tagit trossteg, vågat komma nära Jesus. Här har de fått hjälp med sina första steg i tron. Det drabbar en, ska jag säga. Behöver vi det här i Hallstahammar? Behöver vi det här i Sverige? Ja, egentligen skulle vi ropa, men du behöver inte ropa. Vi behöver sannoliken det här i Sverige. I vårt land där man säger det är så sekulariserat. På ett sätt ja, för att talet, när man säger politiskt, utropar att Gud är död. Men vi ser hur han lever bland människorna, för han gör det. Och längtan är stor i vårt samhälle, Hallstahammar och över hela Sverige, att få möta Jesus. Paulus levde nära. Och jag tänker, när han säger så, när han ber, varje gång jag tänker på er alla i mina böner, inte bara för ledarna utan för er alla, så ber jag alltid med glädje. Han hade en särskild relation med den här församlingen, för de bad tillsammans, hade gjort det när han besökte dem. De bad för honom och han bad för dem. Och så tänker jag, och så säger han så här: eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända tills nu. Vi har kyrkohistoria här också. Det har vi alla kyrkor. Då skulle jag vilja fråga, kan ni vinka? Ni som var med när vår församling bildades 1985. Kan ni vinka, är ni gulliga? Sträck på händerna, upp med dem bara. Där! Visst är det fint? Att det finns de människor som har varit med och grundat den här församlingen tillsammans med Ove Lindeskär som var föreståndare i Elim som Pingstkyrkan i Västerås hette för. Vi var en utpostkyrka, men 1985 blev vi en egen församling. Ni har också varit med och varit uthålliga. Ni har också visat glädje. Ni har också funnits med när det har varit tufft, när det har varit problem, när olika saker har skett. Ni har varit med och tjänat och visat oss som kom senare att det går. Det går att bygga församling, det går att leva församlingsliv här och nu också. Ja, det är snart 38 år sedan, ja. Men det är inte från antikens tid, det är ganska nära i vår tid i alla fall. Det går att bygga församling i vår tid. Och ni var med då. Och vi andra, vi kommer efter och fortsätter att bygga det som Gud vill. Han talar om att alla finns i hans hjärta. Jag tänker på er så om er. För jag har er i mitt hjärta. hjärta. Både när jag bär bojor, när jag försvarar och befäster evangeliet. Och delar ni alla nåden med er. Har mig i sitt hjärta. Alltså det är så vackert. Vad har du på ditt hjärta? Vilka människor har du där? Behöver någon av oss hjärtbyte? Jag upplevt det här under nya året. Att jag behöver ett nytt hjärta som Gud ska få. Behöver rena och förvandla och göra nytt. Hjärtbyte på vilket sätt då i mitt inre. Att jag vågar släppa in människor ännu mer. Inte bara efter mina villkor, mina principer, mina tankar och åsikter. För vi har massor. Det finns lika mycket åsikter som det finns människor. Men vad har Gud lagt på ditt hjärta? Precis som han la människor på sig. Men man kan inte rymma allt och man kan inte ta hand om allt. Det är ingen som har sagt. Men vet du, att rymma en och en kommer man väldigt långt med. En och en som man får nöd för, alltså som man börjar be för, som man skapar en relation med. Och så får man känna, oj, det är något som händer med mig. När jag inte bara bryr mig om mig och mitt och vårat, utan jag också, när mitt hjärta får vara med i det jag gör för Herren. Och jag inte villkorar det efter mina grejer, utan jag ger mitt hjärta till Gud. Och jag får det fyllt av det som Jesus vill att jag ska fylla det med. Paulus, han bar bojor. Man kan tycka, vadå bar bojor? Jo. Han var fånge i Rom. Han var romersk medborgare, så han hade speciella privilegier, som man säger, fördelar. Han fick ha ett eget rum, som man tror. Det behövde inte vara ett pyttelitet rum. Men han hade också förmånen att ha en soldat där, kunde man ju säga. Någon som skulle vakta honom. Fotboja förmodligen. Men han fick ju inte röra sig fritt i samhället. Men människor fick besöka honom. Människor kom till honom, alltså som trodde på Gud och som kanske behövde tro på Gud. Och de blev undervisade av Paulus. Han skrev sina brev, han skickade med människor vidare till deras sammanhang, byar och på andra platser. Och så spreds evangeliet. Man kan tänka, oj vad långsamt. Men vet du, ryktet om den som känner Gud, den som har något mer att ge, den som vågar be och det händer någonting i människors liv på insidan. Jag tänker Paulus visade, han var inte bara den som undervisade, han var apostel, han var missionär. Han visste hur man kunde be för människor. Han visste, han använde allt han hade fått till Guds ära, tänker jag. I det här lilla rummet så hade han sin frihet, för det är så. Att evangeliet, Guds ord, har inga bojor. Kan man inte säga att, ja, man kan säga vad man vill som president och statsminister. Nu sätter vi boja på kristendomen, pang, bom. Det finns ingen möjlighet. Guds ande är mycket större. Och Gud har en så stor tanke med oss som tror på honom. Ingen kan fängsla dig i din tro på Jesus. Men vi kan själva fängsla oss i vårt sätt att vara. Nej, men jag kan inget. Jag kan inget och jag vågar inget. Och till slut, när man bara får höra den informationen, så krymper man mer och mer. Och blir mer fånge i det systemet som samhället. Ja, nu är jag lite politisk. Men det vågar jag vara. För jag tror att vi behöver visa vad rättvisa och rättfärdighet är. I Hallstahammar, i vårt land. Jag ska komma till det alldeles sen. Vi behöver våga. Och då tänker jag, vi behöver inte skrika som jag gjorde nu. Men jag blir så ivrig, för jag känner att människor måste få höra att det finns ett annat liv att leva. Och vem ska visa det? Jo, du och jag. Att våga leva nära. Paulus levde nära genom sitt sätt att vara. Leva nära de som är Guds verk. Han skrev någonting om det. Jag är övertygad om, står det i vers, måste jag krypa in här, vers 6, att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Vi är Guds verk. Vi är Guds underbara skapelser. Vi är hans egendom. Du förstår, du äger inte dig själv. Man kan tycka, ja men jag har mitt hus, mitt hem, min bil, jag har allt, ja. Men allt är bara nåd. Och du har fått den nåden och den kraften för att du ska kunna bygga ett gott liv. Det är inget som är självklart. Vem är du? Vad tror du på om allt försvinner? Fundera på det. Det har jag funderat på. Men jag måste fundera på det mer. Om allt bara försvinner av det här som jag sagt. Det här är mitt. Det här är mitt. Det här är mitt. Det här har jag skapat. Vi är Herrens skapelser. Han har gjort oss. Och det största och vackraste verk han har gjort oss och gett oss genom Jesus, det är frälsningen och räddningen i honom. Det är det största, det är det vackraste. Men så har han ju gjort oss till underbara, härliga människor, var och en av oss. Och han tänker, dig vill jag använda. Dig vill jag använda. Och du har fått den här gåvan. Och dig vill jag använda i din tjänst. Göm dig inte, jag vill använda. Men Jesus är ju inte en sån som brakar in och är diktator över vårt liv. Han säger, vill du komma? Vill du jobba med mig? Vill du arbeta tillsammans med mig? Vill du vara min medarbetare? Jag kallar dig. Du får en ny kallelse idag, vännen. Att fortsätta att göra det verk som Gud, det arbete som Gud har börjat. Fortsätta att göra det i ditt liv, i våra kyrkor och församlingars liv. Leva nära. Leva nära i överflöd av kärlek. Jag ska backa lite. Han säger också så här att jag längtar i vers 8. Jag längtar efter er med Kristi Jesu ömhet. Det skulle kunna vara min mamma som har skrivit det där. Till och med, jag vet inte om jag har fått ett brev när Ingmar skriver, jo, jag älskar dig, men Jesu Kristi ömhet. Hörrni, där finns ryms vi alla. Visst är det vackert beskrivet av en människa som inte bara utförs en roll, ett arbete, yrke, utan han lever det. Han lever ut sin kärlek, vågar visa det och han står för det. Han är äkta vara, han är äkta. Vem ska du och jag uttrycka Jesu Kristi ömhet för? Att överflöda mer och mer i kärlek. Och den här kärleken, det står i vers 9, ska ge oss insikt och gott omdöme så vi kan avgöra vad som är viktigt. Överflöda i kärlek. Jag menar så... Det här med, vi är inte så bra med det här med känslor i Sverige. Men kärleken är ju inte bara puss och kram och hej och hopp. Det är ju inte det är också, det är fantastiskt. Men kärleken är ju lika mycket att göra praktiskt för vår omgivning. Jag tänker det kyrkohistoriskt, hur arbetade församlingarna? Den första församlingen, de delade ut mat till de fattiga och till änkorna. Eller hur? De hade speciella diakoner, medhjälpare, tjänare, församlingstjänare som skulle dela ut mat. Och det gör vi också. Vet ni, jag är stolt för Hallstahammar, vet ni det? Jag tänker på Hallstahammar. Jag har ju levt med det ekumeniska samarbete som vi har i kristen gemenskap, kyrkorna emellan genom åren. Vi delar ut mat och kläder. Det är sopplunch i baptistkyrkan. Det är språkcafé i Svenska kyrkan. Vi har gudstjänster, vi har gemenskap. Vi gör olika saker som visar på att vi älskar också praktiskt. Vi vill göra livet lite bättre för någon annan. Så människor ska få tag på Gud och tänka, ja, men man kan ju bara hålla på med det praktiska. Ja, men har man lagt grunden så man ber och arbetar? Ora et labora, som det heter på latin. Man ber och arbetar. Då händer det någonting. Det är så vi visar. Här är Kristus mitt ibland oss. Genom det vi faktiskt gör praktiskt också. Att vi ibland så tänker vi nog inte på det. Att det är så mycket. Och som du gör, som inte jag känner till. Eller kanske inte ens din kyrkaförsamling känner till. Vad du gör bland människor i din vardag. Men är det någon som känner till det så är det Herren. Och Herren Jesus ska löna dig för det här som inte är synligt. Att stå här är synligt. Det har varit den minsta delen av min tjänst i församlingen. Sen bakom kulisserna, det är där det verkliga arbetet. Man går ner härifrån, då är det verkliga arbetet börjar. Och så är det. Vi har alla vår vardag med våra arbeten, skolor eller vad vi är. Där får vi vara tillsammans med Jesus och visa vem han är. Insikt, det betyder att man får kunskap om någonting. Man får reda på något som är viktigt. Omdöme, det handlar om att bedöma och tänka, vad är bra och vad är inte bra? Rättfärdighetens frukt. Jag ska nämna det lite snabbt. Förra veckan hade jag förmånen att vara på Pingstpastor International. Pingstsamfundet inbjöd 850 deltagare, varav drygt 150 var utländska pastorer och medarbetare runt om i världen, partners som församlingarna har, från över 40 länder. Är det någon som har hört talas om Dennis Mukwege? Är det någon som har hört talas om honom? Vad har han fått för pris? Nobels fredspris bland annat. Den mannen, du, han tiger inte om vad som är viktigt, vad som är riktigt väsentligt. Smart är han, välutbildad är han, specialiserad gynekolog. Han lagar kvinnors underliv. Han lagar. Och Gud har satt honom där. Han är pastor också dessutom. Han sa, vad ni ska göra som kyrkor och församlingar, ni ska vara profetiska. Våga tala om rättvisa. Våga tala om det som är verkligen orättvist. Barnen som är slavarbetare i gruvorna för att vi ska kunna få ha våra mobiler. Vem kan avstå en mobil och säga, den avstår jag därför jag kanske kan rädda ett barn. Vågar vi vara så tydliga? Våga visa rättfärdighetens frukt. Vad får det betyda? Vad är det? Jo, det, frukt är ju ett resultat av någonting, va? Man odlar, man har ett träd, blomningen kommer, och har man tur och inte frosten tar allting så får man frukt. Det blir ett resultat. Så ett gott liv tillsammans med Jesus, det ger resultat. Att man gör det goda för sitt samhälle, för sitt land, för vår värld. Och där har vi en uppgift. Nu ska ni ta med er en väldigt speciell. Tommy får korrigera mig om jag är helt ute och cyklar. Jag tror att han har hört det på konferensen. Jag för mig att det var ungerska pastorer som vi var på ett jättestort infrahotell city, jättehotell. Jag har aldrig varit på något större, tror jag, i Sverige nästan. Jättestort. Och de ville basta, de gick till bastun. Jag vet inte om de var ett par stycken. De bastar och inkommer ett gäng poliser. Och de börjar ju fråga, men vad gör ni här? Och så berättar de att de var på en kristen konferens, vad de gjorde där. Och så börjar de tala. Och så säger någon, den ena eller den andra, de pratar ju också förmodligen om, vad då? Vad är det som händer i Sverige? Kriminalitet, bombningar, skjutningar. Vårt land behöver inte bara ordning. Vi behöver få uppleva en andlig väckelse. Vi behöver få möta Jesus på nytt igen. Det är det handlar om. Annars kommer det här att fortsätta. Ingen politiker, jag ska säga, alltså det låter mig som man är pessimistisk, men ingen politiker kan rädda det här. Men vi som har en levande tro kan be. Be för våra politiker, men de frågar, får vi be för er? Och poliserna var inte särskilt vana vid att man ber för dem liksom. Jag tänker det, tala om att leva nära när man kommer i bastun. Där kan man inte ta vägen så mycket. Ja, de kunde ju ha rusat ut förstås, gubbarna. Men de blev kvar och fick förbön. Tänker vi så? Det är så lätt att säga, där ska man göra det och där ska man ge. Man är bästa politiken hemma i soffan, eller hur? Blablabla. Det är jag också. Men tänk om man bestämmer sig, nu ska vi be för polischefer, rättsväsendet, poliserna. Framförallt för de här unga killarna som håller på med det här. Jag hörde det på radio att de flesta är 18 år och yngre. Jag tänkte, men kära Jesus. Då har man misslyckats med relationer. Man har misslyckats med skolan. Man kanske inte har en familj som är hel där hemma. För många har inte en pappa i sitt hem. Man har inga föredömen. Och här finns underbara pappor i våra församlingar, i kyrkorna. Hör ni det, män? Ni är underbara. Ni har bra värderingar. Ni vet hur man följer Jesus. Kom igen. Ni kan rymma flera ungar i era familjer. Ja, men jag menar det. Kvinnorna är ju på när det gäller andlighet. Men reser upp, karar, män. Ni har så mycket. Och Gud vill göra ännu mer. Jag tänker, vårt land behöver ett folk som ber för de här svåra situationerna. Vårt land behöver Jesus på nytt. Och sen behöver man samarbeta i olika myndigheter. Absolut allt gott som kan göras. Men hörni, Tänk att få leva nära. Det önskar jag mig själv och oss alla resten av det här året. Jesus, jag tackar dig för att du är så god. Och Herre, du missar inte någon enda. Du missar inte någon som finns här som känner att jag lever inte så nära. Jag känner att jag är lite långt borta just nu. Men Herre, oavsett om vi har en nära relation med dig men vi kanske traskar åt ett annat håll, så ser ju det. Du ser det. Och du vill möta oss där vi är. Kanske inte där vi förväntar oss att, eller tänker att vi skulle vara, utan precis där vi är. Du vet ju var vi är i förhållande relation till dig. Tack att du möter med den personen just nu. Och du möter med oss alla. Herre, tack för Guds folket i Hallstahammar i vårt land. Tack att du vill använda oss på nytt. Amen.